Hej Lena!
Hej!
Polisen talar ju här om ett internationellt samarbete som kunde stoppa en jättehärva, men handen på hjärtat. Utan en arg bestulen man i Dalarna så hade den här stöldligan fortfarande gått fria, känner jag i alla fall. Vad känner du?
Ja, jag tycker att allt tyder på det. Polisen har gjort ett bra jobb, men inte förrän någon annan gjorde förjobbet åt dem ordentligt.
En hästgård i Leksand, Dalarna. I skydd av augustinattens mörker slår några välorganiserade tjuvar till och tar två krossmotorcyklar och en fyrhjuling.
Det var här det stod. En carport.
Ja.
Fyrhjulingen tillhör företagaren och trebarnspappan Erik Asp.
Framförallt är det väl olustigt. Alltså, sen blir jag mest förbannad.
Erik ska visa sig vara helt fel person att stjäla någonting ifrån.
Alltså att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
Snart kommer han leda polisen vidare i en stor härva med internationella kopplingar.
Det är nästan som osannolikt.
Du lyssnar på Brottsutredarna om Eriks oväntade jakt på stöldligan.
Okej, den är i Gdansk i Polen.
Med mig Martin Eriksson och före detta polisen och förundersökningsledaren Lena Ljungdahl. Gustavsberg utanför Knivsta den 3 juni 2025. Snickaren Göran Sandell sover tungt i sin villa på landsbygden och märker inte när två tjuvar kliver ur sin vita skåpbil och börjar ta sig in i det lilla röda förrådet där hans krossmotorcyklar förvaras. Men vaknar, det gör grannen vars fönster står öppet.
02:10 ringer grannen till mig och säger: du har inbrott, de skäll dina hojar. Och jag bara: skärp dig för fan, sluta skoja. Och liksom lägger på. Han ringer en minut senare: nej, jag skojar inte. De rullar ut dina hojar nu.
Grannen ringer polisen. Göran klär på sig och går ut i försommarnatten.
02:10, pyjamasbyxor, koben i handen. Full av adrenalin. Jag tänker ju bara att jag måste stoppa dem.
De två motorcyklarna som fram tills nyss stått i förrådet, de köpte Göran för många år sedan för att kunna göra det han älskar. Att köra enduro i skogen. På tävlingar både i Sverige och utomlands.
Det här inne, det här lilla utrymmet då, var det som de höll på.
De tog sig in där på ena kortsidan där då?
Japp. Bröt sig in genom fönstret där.
Andrahandsvärdet är fortfarande högt på dem. Minst 150 000 är de värda tillsammans.
Jag springer ut, ser att hojarna är borta i förrådet. Springer ut här där vi står nu. Och ser dem gå leda hojarna där nere på åkern. Och de har även fyllt en stor IKEA-påse med tillbehör och reservdelar och liknande.
De påkomna tjuvarna springer till ett mindre stenröse på åkern. Och där försöker de gömma sig. Tillsammans med grannen så bestämmer sig nu Göran för att blockera flyktvägarna.
Den stora vägen där nere och den här vägen är ju återvändsvägar. Det är som tur så han har sin stora skördarmaskin hemma. Så han backar ner den och ställer den nere på vägen där nere.
Han blockar vägen?
Blockar, och då finns det inget sätt de kan komma härifrån med bil.
Nu har tjuvarna ingenstans att ta vägen.
Jag hinner inte göra så mycket mer. Och sen blir hela jävla himlen blå.
Hur då menar du?
Ja, då bara väller in poliser. Och de får tag på den yngre gärningsmannen. Han griper dem ju direkt. Och sen rullar det in fler och fler bilar. Och då får vi ju alltså... Vi får ju yttre befäl från Stockholm med filmteam. Vi får en hundförare från Stockholmsavdelningen. Vi får yttre befäl och en hundförare ifrån Uppsala. Och helikopter. Det var ju lite action här. Och de var ju här i 3 timmar. Och höll på.
Trots den massiva insatsen är alltså bara en av de två tjuvarna fast.
Och sen skulle de avveckla det här.
Den andra verkar vara spårlöst försvunnen. Vad polisen inte vet är att han hela tiden gömt sig precis i det lilla stenröse på åken som Göran visat för dem.
Det har vi pekat ut, och det var ju där de grep den första gärningsmannen och hittade allting. Och det är ju taggigt och buskigt, och det är ju stenigt. Det går ju inte att komma ifrån.
Men det är
ju
inte så stort.
Det är inte stort. Det är 8x8 meter max.
Från sin obekväma position mellan stenarna hinner den andra tjuven till och med skicka ett filmklipp till en kompis där han viskar att polisen är 3 meter ifrån honom och att han ligger och gömmer sig. Och det är först nu, när polisen ska börja avveckla insatsen, som mannen upptäcks, lite av en slump, när bärgningsbilen anlänt för att ta hand om tjuvarnas skåpbil.
När bärgaren ska börja dra på bussen så blinkar lamporna på bussen och centrallåset låses.
Ungefär som att någon har kommit åt en nyckel.
Exakt. Jag har ingen aning, men min teori är att han har ju legat i taskig ställning på ön och vänt sig och kommit åt knappen på nyckeln då.
Polisen går till sist upp på stenröset. Mannen inser vad som håller på att hända och skriver nu ett nytt panik-sms till sin kompis. Gripen. Radera allt. Lena, är det inte lite pinsamt att polisen håller på att missa den här mannen mellan stenarna? Man har ju sökt med helikopter, hundpatrull, drönare och så vidare.
Ja, jag vet inte om pinsamt är rätt ord faktiskt. Jag har själv tittat på polishundar som kliver rakt över den som de letar efter. Jag har själv missat saker. Jag brukar landa i, har man gjort sitt absolut bästa så är det inte pinsamt. Det pinsamma är om man inte anstränger sig fullt ut, och det kan inte jag bedöma i det här fallet. Pinsamt kanske inte, men det är absolut synd med facit i hand.
Stölden i Knivsta i början av juni är inte den första som mannen mellan stenarna är inblandad i under 2025. Men trots den övertygande bevisningen i det här fallet släpps han redan dagen efter. Den mest troliga förklaringen till det beslutet är enligt Lena Ljungdahl att eftersom brottet inte klassades som grovt så har det inte funnits tillräckligt starka skäl att häkta honom.
Man har här helt enkelt bedömt det som att man inte når upp till något av häktningsskälen.
Mannen mellan stenarna kommer snart att spela huvudrollen i en serie av många nya brott enligt polisen. Och kanske hade stölderna fortsatt om det inte varit för en arg, snabbtänkt, bestulen trebarnspappa i Dalarna.
Nu är vi i Heden, by strax utanför Leksand.
Som en hästgård här.
Ja, precis. Ja. Det var här det stod.
Det var här vi stod?
Ja.
Företagaren Erik Asp vickar lätt på skärmen till sin svarta keps och visar mig en tom carport på en hästgård strax utanför Leksand. Här stals hans fyrhjuling och 2 crossmotorcyklar en natt i augusti 2025.
Ja, men det är ju, alltså, framförallt är det väl olustigt. Alltså, mina barn bor ju där varannan vecka. Man vet ju inte vad det är för typ av människor som har varit där. Sen blir man mest förbannad. Alltså, att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
Den här historien kunde kanske ha stannat just här. Vid ännu en ledsen och arg privatperson efter ännu en fordonsstöld i Mellansverige sommaren 2025. Men där och då kommer Erik på att han faktiskt har satt en liten sändare på fyrhjulingen som ett skydd vid en eventuell stöld.
Men just det sitter ju en GPS på fyrhjulingen.
Var hade du satt den?
Den satt gömd i egentligen mitten av kabelhärvan under dynan. Den var ju liksom gömd så att den syndes, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte.
Men signalerna uteblir. Kanske har tjuvarna använt en scanner och hittat sändaren, tänker Erik, som hört att det gått till så vid andra liknande inbrott.
Ja, men det var ju, då tänkte jag, fan, var det ju jättesynd, för att det hade ju varit kul om man hade fått upp en position då.
Hoppet släcks. Men tänds ganska snabbt igen när det plötsligt, oväntat, blippar till i mobilen strax efter lunch.
Så står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryck på det och gick in och tittade så bara, okej, den är i Gdansk i Polen.
Förmodligen har GPSen inte haft någon täckning ute på Östersjön. Utan det är först när färjan från Sverige angör hamnen i Gdansk i norra Polen som sändaren vaknar till liv. Erik kontaktar snabbt polisen i Dalarna om det pågående brottet och säger till dem att han har live-position på sin stulna fyrhjuling.
Tjejen jag pratade med då, hon tyckte det var jättekul och superbra. Så hon sa att en förundersökningsledare kommer att kontakta dig. Så det var perfekt, tänkte jag. Sen gick det väl en halvtimme kanske. Och då ringde jag igen, för det var ingen som hade hört av sig. Och fick samma svar att de kommer kontakta dig, så du kan bara vänta. Och då tänkte jag, vänta nu, det här pågår ju nu. Och vi vet inte var de är på väg. Jag såg ju bara vart han hade åkt under den tiden. Då hade han ju åkt snett ner mot, alltså sydöst, mot Warszawa.
Så du ser på din mobil där hur fordonet rör på sig?
Ja, ja, hela tiden. Ser till och med hastighet och alltså, ja, ser precis vart den rör sig.
Vad känner du då?
Dels var det ju spännande såklart. Men jag blev ju irriterad att jag inte fick någon liksom, återkoppling när jag faktiskt satt och följde det live.
För polisen hör inte av sig?
Nej, de hör inte av sig då.
Jag gissar att svaret har någonting med prioriteringar att göra, men generellt tycker jag att det låter jävligt trött. Man kan ju tycka att polisen skulle ha gjort de här sakerna, men jag har inga svar på varför det inte skedde.
Via sina företag så råkar Erik ha vänner i Polen, och han bestämmer sig för att ringa upp en av dem. Han sätts på det viset snabbt i kontakt med den polska polisen som, till skillnad från sina svenska kollegor, agerar.
Så jag fick kontakt med en i då norra Polen, en polis. Jag berättade vart den rörde sig.
Nu börjar en jakt på den stulna fyrhjulingen.
Det är alltså några minuter efter att vi har börjat samtalet så skickar de första patrullen dit.
Från den första GPS-signalen nära hamnen i Gdansk i norra Polen så förflyttas signalen snabbt söderut.
Och någonstans här så hade de gjort ett stopp på en bensinmackskedja efter motorvägen som går mot Warszawa. Och sen strax söder om Warszawa så stannade de igen. Och då någonstans så gick det att räkna ut att det är definitivt en lastbil. För om man tittar på kör- och vilotider för lastbilar så har ju de här som de måste stanna. Och sen såg man hastigheten också att de åkte strax under 90 km i timmen trots att det är motorväg där det går betydligt fortare. Och alla är på den här sträckan så fattar jag att det är en lastbil som de ska leta efter.
GPSen börjar röra på sig och förflyttar sig ännu längre söderut. Signalerna fortsätter att komma till Eriks telefon och han förser den polska polisen löpande med uppgifter.
Ja, men det är klart jättespännande. Det är ju ingenting man gör till vardags och sitter och följer någon liksom som uppenbart kriminella personer som håller på med sånt här. Att sitta och följa dem live.
Parallellt med att de får Eriks GPS-uppgifter så försöker den polska polisen med hjälp av kameraövervakningsbilder lista ut vilken av alla lastbilar som lämnat färjan i Gdansk som fyrhjulingen kan vara i. Erik följer med i jakten hemifrån Leksand och både ger och får rapporter.
Så gjorde de ytterligare ett stopp, den här lastbilen. Och då åkte polisen dit.
Men trots att polisen stannar och undersöker fordon på mackar och rastplatser längs med de polska större vägarna så går de bet. Lastbilen verkar omöjlig att få tag på. 9 timmars jakt med Erik som ständig leverantör av koordinater ger inget resultat. Inte förrän det blir kväll.
Så jag tror att klockan var typ 9:30. Då svänger de in på en gammal, som ser ut på Google Maps som en gammal bondgård. Skickar igen då att nu står lastbilen still igen, här är de.
Tjuvarna och fyrhjulingen i lasten verkar ha kommit fram till målet. En större lagerlokal på landsbygden i de södra delarna av Polen.
Och då ger han den här polska polisen mig sitt privata nummer för att jag ska kunna ringa till honom direkt. Och sa okej, vi ska se hur snabbt vi kan ha patrull på plats. Och så tar det kanske, jag tror inte ens det tog en halvtimme, så ringer han att nu har vi gjort ett tillslag. Lastbilen höll de på att lasta ur och den var helt proppfull med fordon. 2 och 4-hjuliga fordon sa han då till mig. Och sen finns det en stor, alltså en gammal lada. Han sa en stor byggnad som är full i olika typer av fordon. Och jag kan tänka mig att det här är stöldgods, allting, sa han. Så tackar han så mycket och sa han, jag återkommer när jag vet mer.
Dagen efter får Erik veta mer om omfattningen.
Då ringde den här polska polisen till mig igen och sa att det var kaos där nu, för att de hade tagit ut alla deras polisbilar från deras garage och fyllt det med fordon då som de tror var stöldgods. Han ringde och skrattade och pratade och tyckte det var toppenkul, att för det var en ganska liten polisstation och det hände saker då och då, men det var liksom inga större grejer, så det här var jättestort för dem.
I Polen grips 4 personer misstänkta för inblandning i stölderna. Men ärendet ska bli större än så.
Tjena, tjena. Tjena. Ja, men det är bra.
Polisens lokaler i Leksand. Här sitter Daniel Hagtorp, förundersökningsledare. I mitten av augusti, när den första höstkylan börjat färga trädens löv i höstnyanser utanför kontorsfönstret, så får Daniel intressant information från den polska polisen. Information om de många stölder av motorcyklar som rapporterats in från Dalarna och intilliggande län under sommaren.
Vi fick reda på att man hade anträffat 20 stycken stulna motorcyklar i Polen. Då förstod man väl att det här är ju någonting större än vad, så att säga, än det normala, så att säga.
Misstankarna om organiserad brottslighet stärks när ett av fordonen i Polen kan kopplas till en stöld utanför Falun under sommaren, där det också hittades DNA-spår. DNA där visar sig komma från den man som greps i sista sekund ute bland stenarna på åken i Knivsta i början av sommaren.
Här har vi ju ett större nätverk. Det var väl dit tankarna gick då.
När Daniel gör en sökning på mannen i registren får han flera träffar.
Så där öppnades möjligheterna att titta mer vidare på den personen.
Daniel ser att mannen både gripits och släppts i 2 andra utredningar redan innan sommaren. En natt i februari 25 grips han i samband med en trafikkontroll med en motorcykel i sin skåpbils bagage efter en stöld i Avesta. I maj hittas hans DNA på en bensindunk vid en stöld utanför Östersund, där utredningen lades ner trots bevisningen.
Jag tog ju kontakt med åklageriet i Östersund.
Ja.
Och sa att nu har vi den här träffen i Falun. Vi har det här i Knivsta. Vi har det här i Avesta, Krylbo. Jag vill ha allt.
Nu öppnas den tyngre verktygslådan hos polisen efter klartecken från tingsrätten. Utredningen får tummen upp att använda sig av HÖK, hemlig telefonövervakning, något som vanligtvis tas till i grövre brottsutredningar.
Från den stunden så har ju polisen faktiskt jobbat väldigt brett och djupt för att nå så många misstänkta som möjligt och lägga det här enormt komplexa pusslet.
Polisen börjar nu lägga ett pussel utifrån övervakning av den huvudmisstänkta personens mobil. De medhjälpare han misstänks ha haft kartläggs också.
Vi kan ju följa dem, hur de har rört sig, där de vanligtvis har sin mastuppkoppling. Sen åker de ut i landet. Vi har ju stölder från i söder då, Linköping, Motala, upp till Östersund. Så att de har ju lämnat spår som vi har kunnat använda i utredning. Sen är det ju i några ärenden som de också har blivit i stort sett gripna på bar gärning eller flyende fot.
Och när den polska polisen tipsar sina kollegor i Sverige om att kolla närmare på en 19-årig man med polskt medborgarskap som bor strax utanför Stockholm, då görs en husrannsakan som får utredningen att svälla ännu mer.
I samband med den hittar vi en utav de här 3 motorcyklarna som stals i Leksand hos Erik Asp i Heden där. Och det, då fick man nästan... ja, rysningar i kroppen att oj, det här var helt rätt.
Flera fordon från stölder hittas hemma hos 19-åringen tillsammans med över 200 000 kronor i kontanter och mängder av stulna verktyg, märkeskläder och MC-tillbehör.
Då fick vi ju fler misstänkta.
Bevisningen blir nu allt starkare. Förutom beslagtaget stöldgods och DNA-spår så fastnar några av de misstänkta på övervakningskameror när de gömmer stulna fordon i skogspartier i Dalarna. Och sen finns ju filmen där den huvudmisstänkte, han mellan stenarna, filmar sig själv under pågående brott.
Ja, det är ju rätt så bra om man dessutom också filmar sig själv på i närheten av brottsplatsen. det är bra.
Även om tjuvarna verkar ha gjort vissa ödesdigra misstag, så finns det tecken som tyder på att de varit väl organiserade och förberedda. Polisens förundersökning pekar på ett nästan företagsliknande upplägg i den här stöldturnén som pågår under sommaren 2025 i främst Dalarna, men även i orter som Lindesberg, Katrineholm, Finspång och Torsby. I korta drag så tror polisen att de många stölderna går till på ungefär det här viset. En utländsk beställare hör av sig. De svenska utförarna rekar, stjäl, gömmer stöldgodset i skogen i några dagar och hämtar sedan upp det. Sen fraktas fordonen ut ur landet efter att snabbt ha monterats isär och packats i lådor. Åtal väcks i början av april 2026.
8 personer har åtalats vid tingsrätten i Falun för inblandning i stölder av närmare 70 motorcyklar och fyrhjulingar runt om i Mellansverige. Stöldgodset beräknas vara värt omkring 5 miljoner kronor och polisen har också tagit 250 000 i kontanter i beslag, liksom motorcyklar och 4 bilar.
I det pressmeddelande som polisen skickar ut när åtalet presenteras står ingenting om Eriks snabba och långtgående agerande. Bara att det var en GPS som ledde polisen vidare, ungefär. Lena Ljungdahl tycker att Erik Asp borde fått mer beröm för sin insats.
Det här fallet hade inte blivit löst utan Erik. Det är inget att himla om, men här har de försökt, ja, mörka, låter det som.
Polisens förundersökningsledare Daniel Hagtorp understryker att Eriks agerande varit avgörande här.
Det är ju helt otroligt egentligen. Vad fantastiskt. Ett sånt här initiativ som Erik Asp har gjort i samband med den här stölden. Vilka öppningar som det till slut blev. Ja, det är nästan som osannolikt.
Den här historiens oväntade hjälte har både beröm och kritik mot den svenska polisens arbete.
Man vet ju att det hade ju försvunnit otroligt mycket fordon i Sverige under en tid. Och framförallt i de här områdena. Så att lägga ihop 1+1 så kanske man borde kunna lista ut att det här kan ju vara någonting större. Och i alla fall kolla upp det eller kontakta den polska polisen. De ska gjort det istället för att jag ska sitta som någon hobbypolis och hemma i soffan och följa upp det. Det var väl lite pinsamt för dem, kan jag tycka. Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
Men den utredning som sen startades efter att Erik guidat den polska polisen till ladan med allt stöldgods, den är han impad av.
De har ju lagt ett enormt pussel och för att få ihop allt det här och spåra telefoner och sett hur folk har rört sig då. Det visade sig att det var ju lokala kontakter här i Sverige som troligtvis har gjort själva stölderna. Så det är nej, där de gjort ett jättejobb, verkligen.
Tillbaka nu till Göran Sandell utanför Knivsta som borrar upp dörren till sitt förråd.
Nu för tiden låser vi inte bara, vi skruvar igen dörren också.
Vad är det här för att de har bänt sönder dörrhandtag eller är det ytterligare försiktighetsåtgärd? Liksom?
Nej, det är en förstärkning.
Göran säger att han varit med om flera inbrottsförsök efter tillfället för sommaren 2025 och på träskivan som täcker fönstret där tjuvarna tog sig in den där dagen i juni så har han skrivit ett tydligt budskap.
Hojarna står nu på annan adress. Man får ju försöka. Det är ju ingen småsak och det är ju ingen så här en i mängden. För mig är det en privatekonomi på 150 000 som kunde ha gått åt helvete.
Jag har i mitt liv ägt 3 mopeder. 2 av dem är i Polen hos okänd ägare. Det är ju fruktansvärt tröttsamt och irriterande. Jag tror inte att polisen är motvillig att jobba här, men i början så är det ganska svårt och på bordet ligger också mord, skjutning, våldtäkter och så vidare. Tyvärr är det så att stöld blir ganska ofta bortprioriterat, men det är ju ett brott som drabbar de allra flesta av oss någon gång och då blir man ju vansinnig när polisen inte hjälper till att reda ut det.
Även om ingen ännu är dömd för brotten vid produktionen av det här avsnittet så tycker Erik Asp i Leksand att det varit fint att kunna vara med och hjälpa till på ett hörn i den här stora härvan.
Det känns jättebra såklart, att det tycker jag.
Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig Martin Eriksson och den före detta polisen och förundersökningsledaren Lena Ljungdahl. Producent var Steffen Renklint och slutmixen gjordes av Bo Andersin. Följ oss gärna i appen Sveriges Radio, där hittar du fler avsnitt.